Varför ligger en halv bounty där?
Bounty?
Okej, jag får resten.
Till det årliga avsnittet, crossover-avsnittet kanske man ska säga, med Tommy Fyman, Niklas och Emilio och...
Har du sett den?
Vi är på bortamatch igen faktiskt från Tommy Fyman, Niklas måste vi säga.
Nästa gång blir Hässelby.
Jag måste ändå säga här, nu försvarar jag mig själv. Jag säger Tommy Fyman, Niklas, jag har märkt att i er podcast säger ni alltid Tommy Fyman, Niklas. Det är någon med vårt podcastnamn att vi alltid glömmer bort Emilio.
Jag är väldigt lätt bortglömd.
Det är bara för din pappa invandrare.
Ser ni börja stället, det är det jag säger.
Ja.
Vi kanske ska presentera oss vilka som är här
för folk,
konkurrenslyssnarna som inte känner igen den andra podcasten.
Ja.
Från har du inte sett den har vi
Marcus,
Johan,
och Erik.
Men det här är väl också episod 2 man säger så av crossovern. Vi hade väl en i...
vi hoppade om i filmen. Ja,
vi hade vänta, ni vill också.
Tommy är här från Tommy Filmen Niklas.
Sorry, jag trodde ni var publik.
Emilio är här från Tommy Filmen Niklas.
Och Niklas också.
Från Tommy Filmen Niklas och Emilio och den andra podcasten. Har du inte hört dem?
Jag tänkte säga, vi körde även i oktober förra året, va?
Det var ganska exakt ett år sedan. Märker jag när jag kollar upp det.
Så det är episode 2, fans, motherfucker. Jag vet inte vad det heter.
Det känns lite som The Avengers här, att de har samlat ihop det bästa i en enda,
ja, och
det ett enda rum.
Och blir ett superteam.
Tack för Iron Man. Nej, du har skick. Nej, jag har bättre skick. Jag har bättre Iron Man-skick. Jag tar den.
Fan.
Hur länge har han alla bounty legat här?
Jag vet inte.
Tänk jag fråga innan jag äter den. Du vet inte.
Det är min bounty.
Det är du kan...
Fan, vi. Men du kan ju få det. Det är lugnt.
Varför har vi samlats idag?
Vi ska gå igenom filmerna vi har gillat bäst hittills och vad vi tyckte var sämst år 2012.
Och även...
det vi ser fram emot resten av året.
Ja. Framförallt bara kul att träffa er igen. Jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg efter podcast. Jag kommer ihåg efter bara, fan, hänger man om igen alltså?
Mm. sen sågs vi inte förrän nu. Jag kommer inte ihåg så mycket av det här.
Ja, men fan, det är så jävla kul att träffas igen. Och, ja, det är kul att höra vad fan ni tycker om 2012.
Mm. Jag tänkte, om man ska summera 2012 hittills... med en mening eller någonting sådär, har ju på något sätt varit superhjältarnas år. Mm. Håller ni med här?
Mm.
Vad har vi haft för superhjältefilmer?
Avengers, Spider-Man,
Dark Knight Rises,
Man of Steel, hade släppt sin trailer för inte alls så länge sedan.
Kommer den i år?
Jag tror det kommer 2013.
Ja.
Och så har vi allt Chronicle som jag kan älska. Det måste
fortfarande inte sett.
Nu måste vi se.
Och det har ju varit lite blandade åsikter om de här filmerna.
Ja.
Det är kanske ingenting vi ska gå in på nu.
Ja, vi tar väl den listan, men alltså, kan ju säga Chronicle blir ju liksom en av mina favoritfilmer någonsin, tror jag. Efter jag såg den.
Varför då?
Om vi ska börja nu så Chronicle, jag bara älskar att den liten hyllning till Akira, tycker jag. Och att just det att de tar en vanlig människa som varit, han växte upp jävligt dåligt liksom, han har dålig historia liksom, och får stryka till pappa liksom, och så får han den superkraften. Och han använder på fel sätt liksom. Det är kul att se liksom kids få en superkraft, och man tänker så här när man ser killen att, jag menar, det är mycket mer att jag har gjort likadant liksom, eftersom hans historik och han var själva ensam, isolerad, hans farsan slår honom konstant liksom. Ja, fan, det kan hända som helst. Vet du Chronicle då?
Vad jag tycker? Jag hade sjukt höga förväntningar faktiskt på den här filmen. Det betyder inte att jag tyckte den var dålig eller någonting. Men jag är ju en sucker för fine footage-filmer faktiskt. Ja. Jag tyckte de hade löst det på ett väldigt snyggt sätt. Sen kan jag inte köpa hela den här Akira-hyllningen eller vad man folk brukar reflektera med. Det såg inte jag riktigt faktiskt. Men innan jag såg den så hörde jag det här med Akira hela tiden. Ja. Och så började jag tänka så här, shit, alltså om man nu har sett Akira och vet hur den slutar, så är det ju supercoolt episkt slut.
Ja.
Jag tyckte slutet på Chronicle var nog det svagaste faktiskt.
Om jag, alltså, likheten mellan Akira och Chronicle för mig, det är att Akira är likadant liksom, en kille som har väldigt dålig liksom uppfostran. Och så finns det liksom, man kan inte förstå att det finns människor runt omkring honom som tycker om honom. Fast det inte är familj liksom. Han är ju så, ja, borta man säger så. Så sen får han den superkraften och han blir liksom ond, precis som en Chronicle.
Fast Akira är väl lite annorlunda. Det är väl ingen som tycker om Tetsu.
Alltså, han har ju ändå sitt gäng liksom.
Fast, ja, men de vill ju ta död på honom efter en halvtimme.
Ja, men och särskilt när man har läst dusch. Men alltså, de är ändå så här liksom, även fast de är jävligt så här, alltså rough mot honom, så är det fortfarande liksom, det är ju typ hans familj. Alltså liksom, de är ju ett gäng. Sen när han börjar fucka ur så är det klart att de kanske inte känner likadant.
Men de attackerar inte direkt, de försöker väl liksom, han kommer dit och försöker rädda
honom. Det är ändå de som försöker rädda honom, Kanada och den andra killen.
Ja.
Den less important role.
Försöker rädda världen med han blir mot slutet.
Ja, ja, mot slutet, ja, men han vill ju inte törna, så du bara fuck it, skjuta honom.
Ja,
alltså,
ja. Ja.
Apropå Akira så måste jag sticka in, jag har ju köpt de här mangaböckerna nu. Ja. Första gången jag läste dem, jag har inte läst dem innan. Har du läst dem?
Nej, jag har varit sjukt sugen, men jag har aldrig kommit till skott.
Och jag har ju trott hela tiden att de har ju... Att det ska vara samma story. Och det är det ju i grund och botten verkligen. Men efter första boken, när man har läst klart, så är det en helt annan story. Helt annorlunda, det är andra karaktärer och allting. Och det känns sjukt att säga det, men tusen gånger bättre än filmen. Och jag älskar filmen också. Så läs den.
Är det någonting jag får låna sen när du är klar?
Ja, nu är vår producent i Busbröna som sitter på dem. Men visst, verkligen. Men de är så här jättefina kopior. De är stora också. Jag tror de är så här 4 decimeter höga,
ja,
eller
liksom där, så
sitter man och bläddrar med
typ såhär A4-bok liksom.
Ja. Är det en hardcover eller?
Ja, ah, precis.
Nice.
De är så jävla. Jag börjar nästan grina när jag tänker på dem.
Det är sweet som lipsil alltså.
Ja.
Grandma says hi.
I alla fall. Men vet
du, klagomål. Nu kommer jag på vad du menar. Det där kan jag bjuda på. Jag träffade Marcus häromdagen och vi gjorde någon slags intern lista till varandra medan vi satt och drack öl. Och då började vi prata om filmer som man började grina till. Och då satt jag på första plats, Sjätte sinne.
Men vet du vad? Du rekommenderade 2 filmer till mig och det var jag som Sjätte sinne som jag helt enkelt glömde avslutet på.
Uh-huh.
Alltså jag blev också väldigt berörd. Men framförallt Billy Elliot som jag rekommenderade.
Ah, har du sett Billy Elliot?
Ja, jag såg den precis typ efteråt. Jag lade hem den och så kollade på den.
Grinar du?
Ja, jag var faktiskt nära alltså. Men nästan allting bara... slöts ihop liksom, hans farsigt sitter där i publiken och kollar på han liksom, när han är blivit fullvuxen liksom.
Spoiler!
Ja,
fuck you!
en fotograf jag jobbar med just nu såg den, det är en pjäs ju, en musikal. Aha. Som är väl på, den är inte på Broadway, den är någonstans på England, som inte vad det heter Broadway, jag vet inte vad det heter, vad fan kallas för.
Sort of Broadway.
Fake Broadway. Men då sa han att den var, han älskade filmen, alltså att den musikalen är svinbra. Där grinar alla i kör tydligen. alla låter som ledsna koreaner.
Så barnsång.
Men mitt enda klagomål med Chronicle, det är specialeffekterna. Det är ganska låg budget på filmen. Och det som irriterar med filmen, det är liksom när han ska hoppa iväg från marken och flyga iväg. Det ser jävligt ut. Men annars tycker jag fruktansvärt bra hela historia liksom. Och coola karaktärer och bra karaktärer.
Ja, för alltså, jag tänker på specialeffekterna och sådär. Du ser ju en träff sådana filmer på ett helt annat sätt än med otränat öga liksom. Jag för mig att jag tyckte det var ganska nice effekter i den filmen.
Ja.
Om jag inte missminner mig.
Det finns en scen som jag tänker på mest och det är när han såg ett rum liksom och säger såhär, hej, nu får du runda ner med dina jävligt liksom. Så han hoppar ut i fönstret liksom och bara flyger iväg.
Mm.
Jag menar, det man känns verkligen, det syns verkligen att man är en tråda liksom flyger ut.
Fast det känns verkligen inte som den budgetfilm det är. För jag tycker det var sämre effekter i Green Lantern till exempel. Och den är ju svindyr, den filmen.
Ja. Fast det är ju dyr på andra grejer.
De la all budget på att köpa en magisk ring.
Fast som hade ju till så här extra miljoner bara för effekterna.
Liksom. Bara för masken.
Nej, men jag tyckte om effekterna i Chronicle faktiskt. När jag flög genom hus och sånt där. Det var väl
jobbat. Jag störde inte på någonting med effekterna faktiskt.
Jag tror att när man kör sådana här framfotig handheld-kamera så tror man kommer undan med lite liksom lägre budget också. För det blir inte samma liksom bild eller man säga, med en sån här vanlig... Alltså typ Green Lantern eller vad det nu kan vara. En sån vanlig sån Michael Bay Explosions-film.
Ja.
Det är mer så här lite oskarp bild och lite hoppigt och suddigt. Så tror jag man liksom inte behöver ha samma fokus på att det ska...
Nej, men alltså om man tänker på så här integrerad 3D liksom är filmat.
Mm.
Det är en annan sak liksom. Men man känner att okej, det känns som att ni är i trådar nu liksom, ni flyger iväg. Mm. Det är en annan sak tycker jag liksom. Hur det löser en effekt, hur det ska kännas liksom. Mm. Okay. När han flyger iväg, det känns verkligen som att han satt i trådar.
Okej. Okay.
Ah. Och det menar jag. Men okej, okay, men i alla fall, jag har sett den filmen 2 gånger i år liksom. Och älskar den verkligen. Någon annan som vill komma vidare?
Vi hugger in på Prometheus på en gång, känner jag.
Så det är en av mina toppfilmer.
Det är en av mina toppfilmer.
Yes, high five, alltså. Kom igen här.
Jag ville ha med Prometheus på min lista över toppfilmer, men det fick bara vara 3. Och den var redan upptagen av platserna, så den fick hamna på sämst istället, bara för att den skulle vara med på listan överhuvudtaget.
Jaha, okej, logiskt.
Nej, absolut liksom. Allt eller inget.
Alltså, du har liksom en lista på 1-10 eller? Och så var Prometheus mellan 6 och 5 och 5, ja, liksom underkänt.
Ja, då fick den vara med eller? Så går det.
Skitsamma, vad tyckte vi om Prometheus då?
Ja, jag tycker den är bra faktiskt. Vi har diskuterat den fram och tillbaka ganska mycket. Vi är lite oense i vårt läger.
Det var faktiskt väldigt bra avsnitt som ni hade.
Ja, faktiskt.
Tack.
Det rekommenderar att man går in och lyssnar på. För de redde ut väldigt mycket saker.
Ja, det är också säkert bra avsnitt.
Inte för att ni lyssnar.
Men det, om man seriöst, alltså, vi var väldigt ensidiga om Prometheus. Så blir det liksom, det blir ganska... Det blir en viss sorts recension så här, men ni var liksom oensiga. Mm. Så det blir en väldigt bra recension mellan er två liksom. Även som ni hade Avengers. Ni diskuterar fram och tillbaka. Ja. Det tycker jag är skitsamt. Jag vet inte vad Mila håller på med.
Han har tjock och moment där borta.
Jag andades in smularna.
Men vad tar du för Prometheus, Niklas?
Nej, men den...
Vad var det bästa med Prometheus?
Vad var det bästa? Jag vet inte, jag tyckte att den var spännande faktiskt hela tiden. Jag hade aldrig tråkigt när jag såg den. Mm. Vilket jag inte kan säga om vissa andra storfilmer i år.
Men ja, det är en rätt bra poäng. Jag hade aldrig tråkigt när jag såg den. Mm. Jag satt aldrig och väntade på liksom nästa scen, utan jag var underhållen hela tiden. Ja, sen är det så här, om man börjar kolla på detaljerna i den så bara, okej, den kanske faller lite här och där. Mm. Men rent underhållningsmässigt så är den ju skitbra. Den är asvacker, den är skitsnygg.
Det känns som lite samma fall som Dark Knight Rises. Att det går om man vill gå och nitpicka så in i helvete på de filmerna. Men om man bara ser det som att ja, vi har inte fått en stor budget sci-fi på, ja, sen Star Trek liksom. Och då är det en ganska awesome film. Om man inte ser jämförde med Alien som är så här.
Ja. Mm. Fast det Prometheus föll på, tycker jag, som är det viktigaste som inte Dark Knight Rises föll på, det är ju karaktärerna. För mig fanns det inte en enda karaktär som jag brydde mig om i Prometheus. Nej, jag var besviken på Fastbender faktiskt. Om jag jämför med de andra druiderna som har varit med, då tycker jag de är mycket roligare och intressantare faktiskt. Fastbender var rätt så uträknad, tyckte jag, hur han skulle bete sig och sånt där.
Ja, man hade sett massa trailer, men det jag håller med lite där, för att jag... Även om Noomi Rapace var bra så, där, så det känns det som att det är så jäkla synd att hon var så gnällig. Alltså helt plötsligt fick hon någon jävla anfall där om att hon inte kunde få barn. Och det är raka motsatsen mot vad Alien-filmerna var. Liksom att hon var bara hård och jättepragmatisk och bara gick och... Liksom, hon gnällde inte, men det gjorde Noomi Rapace i den här filmen.
Ripley, tänker på det?
Ja, Ripley, hon var stenhård liksom.
Ja, men hon var väl lite sådär, alltså där med barngrejen i de gamla Alien-filmerna var hon väl lite sådär, även om hon... Det var väl lite dialog kring de där bitarna
fast
också.
Det här var ju rent PMS-utbrott hon fick i Prometheus. Ju. Det var helt ologiskt.
Där försvann de kvinnliga lyssnarna.
Ja, men jag håller faktiskt med så här, för att jag tänker alltid på karaktärer som har haft... Alltså de vet om en tragedi i deras liv. Och det har inte hänt länge sedan liksom. Hon är en ganska fullvuxen kvinna. Och hon måste ha haft diskussioner för att någon kan ha barn. Menar så här. Och sen hon typ bara, hej, spör till sexkväll. Jag kan ta barn. Så här, ja, jag vet. Du har sagt det 10 år.
Det är därför vi ska ha sex. Jag behöver inte oroa mig med något.
Jag behöver inte. Ta det bara lugnt.
Ingen kondom är allt jag hör.
Men även fast det var ett sci-fi-universum som det utspelade sig, så köpte jag inte allting som hände runt omkring där. Jag tyckte bara var så, jag vet, så jävla ologiskt allting på något konstigt sätt. Och det här teamet de samlar ihop, att ingen känner varandra och alla sitter så jävla otrevliga mot varandra.
Ja, men det är det jag menar. Om man kollar på liksom så här, faktiskt detaljer och sånt, så är den ju inte jävla bra. Men om man bortser från sånt som karaktärer och skit och bara underhållningsvärde, så kan det vara asbra.
Men det är för att man jämför ju med teamet från Alien liksom. Man jämför ju alla detaljer med Alien.
Fast jag tänker ändå, när jag ser film, då vill man ju sätta sig in i filmen. Man vill ju vara med i det här teamet. Man vill ju hänga med de här karaktärerna liksom. Du vill ju bli buddies med dem. Men när jag bara sitter där så bara, fy fan som det hade med mina vänner. Alltså, jag hade ju tagit skeppet och åkt tillbaks. Ska vara med er och den här resan? Fy fan, ni kommer dö förresten allihopa. Och det kommer bli en uppföljare när du springer runt med Davids huvud. Perfekt. Fan, vilket jävla piss. Nej, men jag hade ju svinhöga förväntningar på den här filmen. Jag hade ju bara pre-firat femmat den. Alltså, jag tänkte så här, det går inte att misslyckas. Vi såg ju om trailern när vi såg Amazing Spider-Man, kom du ihåg Niklas? Mm. Och då satt man där. Då hade vi redan sett på mig, för så kände jag, shit vilken jävla gåshuvud. Alltså, det här är så jävla bra trailer, för det är en av de bästa trailerna som någonsin har gjort. Mm. Efter Cloverfield.
Såg inte du Spider-Man?
Jo, men vi såg Spider-Man och då var det en trailer inför, innan Spider-Man. Men
det känns som Prometheus har fallit för... för bra reklam helt enkelt. Folk gick in med för skyhöga förändringar.
Men du, jag kollade faktiskt inte på trailer innan jag såg filmen. Nej. Och jag tycker den ju är bättre än vad Tom gör till exempel. Ja. Så det kan ju ha någonting med saken att göra. Jag satt för, höll för öronen och skrek i biosalongen när de visade det och alla hatade mig. Men jag tog det.
Och då måste man tänka också, jag är ju mer ingrottad, tror jag i alla fall, i det här. Jag har ju växt upp med de här och lekt med dockor och sånt där med Niklas. Eller vad kan man för?
Lekt med dockor.
Tygdockor med såhär alien.
Barbara kan
man. Vi hade ju lekar som hette alien och allting sådär.
Vem var alien då?
Ja, men
var Ridley. Det var
väldigt lätta regler. Det var som kull typ. Ja. Och så kullade alienen och så var det två alien.
Nu är du gravid. Och så nu
så. Ja. Han låg och spratt så säkert maniskt. Och så var det, hade vi såhär låtsas lunchbord som han la upp dem på. Såhär, bara.
Så hur befruktade du Niklas då?
Röven. En liten bajskorma springer runt
med. Det var lite annorlunda. Nu går vi vidare.
Men alltså, framförallt med Prometheus tycker jag så här. Nej, jag vill bara säga mitt sista om Prometheus. Det är att
sista ordet.
Det har skapat en väldig diskussion om Fassbenders karaktär. Folk säger så här, men jag fattar inte varför han gjorde så där för. Just när han lägger en droppe i glaset så där, vet jag. Och varför gör han så där för? Han är ju robot. Och det är det som tycker jag är väldigt intressant. Så här, men ja, men nej, han är en robot. Varför gjorde han så för? Håller han på att liksom utvecklas till något helt annat? Liksom, det känns nästan som lite Blade Runner-universum där. När robotar börjar få sin egen själ. Liksom. Och det var det jag verkligen älskade med Prometheus. Framförallt en väldigt vacker och bra historia. Liksom. Men Fassbenders karaktär tycker jag är helt fascinerande.
Jag gillar David.
Mm. Ja, men förlåt, nu skulle vi avsluta med det. Men jag förstår exakt vad du menar i ditt argument. Men jag tycker det är en sån tråkig diskussion. Alltså. Då kan jag lika gärna... Då diskuterar jag hellre Blade Runner om de är droider eller inte liksom. Det känns mycket mer intressant. Okay. Jag tycker bara helt olika nivåer tycker jag det låg på.
Det känns som att det är lite smart skrivet, men det känns lite billigt skrivet liksom, om man jämför med typ Blade Runner och sådär. Mm. Det känns som att vi hoppar det här så kan det vara lite djupt. Om vi hoppar och förklarar det här så kan folk tolka det som djupt.
För folk skapar forumtrådar på Flashback.
Ja, fast jag tycker det fortfarande är intressant, men... lite billigt kanske.
Jag kan tänka mig att det är många som blev besvikna på Lost, Damon Lindelof, manusförfattarens serie, som nu tar ut lite av den ilskan på Prometheus med det här att det är så mycket ologiska eller grejer som inte finns något svar på i Lost. Och så ser de samma grej med Prometheus, vilket förmodligen stämmer i Prometheus, att allt finns inte svar på. Det är mer att man ska diskutera kring det.
Men
det
Lost köpte man ju ändå det, tyckte jag ändå. Att, för det var ju uppbyggt från redan ruta ett, att så här kommer det vara. Det kommer vara helt kryptiskt hela serien.
Men är inte, jag har inte sett Lost, men det jag underförstått är att det kommer en massa konstigheter på rad och inget får någonsin någon förklaring.
Ja, både ja och nej.
Jag har faktiskt hört lite olika åsikter, för från början skapade Lost säsong 1-3 så här, så att allt är vetenskapligt, allt går att göra i verkligheten liksom. Men så typ i slutet så bara, det här är magi helt enkelt.
Det är ju typ lite primer, det finns ju folk som suttit och gjort så här flödesscheman, så här kan det funka. Så här skulle det kunna funka. Det är asintressant att sitta och kolla på de här YouTube-videosarna också. Precis som det är intressant att kolla på YouTube-videos där folk försöker förklara Prometheus också. Mm. Men nu kan vi gå vidare från Prometheus.
Nu vill inte jag prata om det.
Johan, vad har du tyckt var bra i 2012?
Jag har satt som min favoritfilm hittills har varit Jeff och Livs Atom. Är det någon som har sett det?
Jag, gjort det.
Jag kollade faktiskt in den precis innan vi åkte. Inte filmen, men en sån film som jag vill se. Så nyfiken på att höra den.
Jag tror att man ska nog inte ha så höga förväntningar. Den är så här väldigt, väldigt, väldigt mainstream indie. Liksom. Det känns väldigt, nästan lite som den här som ni klankar ner på som fan. Inte We Bora Zoo-varningar, men jag tyckte We Bora Zoo var rätt charmig.
Den är rätt charmig.
Jag tyckte den var rätt charmig. Men...
We Bora Zoo!
Men det känns som det är väldigt indie soundtrack till det här också. Ja, Arcade Fire och Floating Islands som Niklas älskar.
Floating Islands?
Vad heter de då?
Future Islands.
Future Islands, ja.
Ah.
Där.
We Bought a Zoo hade för sig ett bra soundtrack med han från... Sigur Rós. Vad heter han?
Jonsi.
Mm.
Ja, men den är... De drar ju paralleller till typ Science och grejer. Det är rätt mysigt. Men så här, om man ser den någon...
Science, den med Gibson.
Ja. om man kollar på filmen så förstår man... Han har ju en öppningsplädering som handlar om science.
Uh-huh.
Jason Segel som spelar huvudrollen.
Mm.
Men det är samma som har gjort en, vad heter den?
IMDb.
Research. Cyrus. Yes, det satt den. Nice. Cyrus, samma som har gjort Cyrus. Och Cyrus tyckte vi var ganska bra. Vi såg den på filmfestivalen förra året.
Ja, just det. Jo, men det var schysst. Ja. Vi tyckte men den här var bra. Ja, jo.
Men vi kan gå vidare eftersom ingen har sett den.
Mm. Jag får nämna en liten annan film. Så har jag faktiskt med på min topplista faktiskt Woody Allen, en documentary.
Mm.
Som jag såg för inte alls länge sedan och tyckte faktiskt var rätt skön. Det var ett rätt bra porträtt av den här lilla mannen som vi alla har någon form av åsikt om.
Mm.
Mm.
Jag gillar Woody Allen. Jag är halvt uppväxt på hans filmer. Jag tror en av de första filmerna jag såg var, vet du, Take the Money and Run. Hans första riktigt egna film. Och det är fortfarande min favoritfilm. Jag älskar den filmen. Men jag tycker det är ett skönt porträtt av honom. Lite mer insikt om vem han är på fritiden när han inte står och gör film, vilket är typ aldrig. Eftersom han gör typ film hela tiden.
Men var det så här konstant hyllningar som det brukar vara, eller var det lite kritik också?
Det är mest hyllningar, men jag är okej med det, för jag gillar Woody Allen. Men
därför han ville ställa upp säkert. Han, ja, svår, han ställer ju aldrig upp på intervjuer eller någonting sånt där.
Nej, men alltså, för den är lite så här, den pratar lite om honom, vad han gör annars, inte bara hans karriär, typ. Den pratar lite om hans fritidsintressen som när han sitter och spelar saxofon eller vad säger jag, klarinett varje måndag på en litet fik i New York och såna saker. Man får följa med honom. Jättekonstig scen bara när det är mycket så här att åka i bil och prata med kameran. Och så en random scen när hans syster berättar för honom att en av hans polare har dött typ.
Okej.
Okay. Och det är bara så här, åh nej. Jaha, oj, dog han. Åh, så här, gamla judiska paret som sitter så här, räknar bort sina vänner i telefonlistan lite så här. Men jag vet inte, jag gillar den. Jag tycker den var mysig. Den är rätt lång. Det är typ så 3 timmar, 4 någonting.
Får man träffa hans fru någonting?
Nej, hon är faktiskt inte med. Det är det som är grejen. Folk har ju lite så här, det här är lite så här grej om honom. Han har ju fått lite den där pedofilstämpeln.
Ja,
men folk har ju liksom så här bort. Nu syns jag sitter och försvarar pedofili, men... grejen är, när jag pratar med en tjej på jobbet så säger han att han gifte sig med sin 13-åriga adopterade dotter. Nej, för första var hon 20 bast. Det är rätt stor skillnad på en 13-årig flicka och en 20-årig flicka.
7 år med räknat.
Ja, men alltså, det är ju rätt stor skillnad liksom, personligt mässigt. Det är ju fan inte... sen är det inte hans adopterade dotter. Det var hans flickväns adopterade dotter. Som han egentligen inte har någon koppling till.
Uh-huh.
Liksom så att folk glömmer lite bort det där. Och sen är det kanske inte så jävla normalt att...
Han var typ plastfarsa till henne när de gifte sig och hon flyttade in hos dem. Ju.
Typ.
De bodde ju hos dem.
Ja, typ. Folk glömmer bort så här, typ. De tänker så bara, han molestade henne typ när hon var liten. Och sen har inte varit med det. De har ju varit gifta i 20 år.
Och molestat.
Nej. Men liksom, det är så här, de har ju faktiskt varit gifta i 20 år. Så det är inte bara så här, jag hittar en ung brud som jag nuppar lite. Och sen går jag vidare till nästa barn. Utan de är ju faktiskt...
Det är samma, varit samma barn jättelänge.
Precis. Ja. Men jag vet inte, jag gillar den här kommentaren. Jag tycker den är mysig.
Ja.
Faktiskt.
Mm. Jag tar med.
Jag kunde inte bestämma mig på första plats faktiskt vad som jag älskar mest. Men det är antingen så är det Take Shelter eller Flowers of War.
Take Shelter har faktiskt med på min lista också.
Det har det.
Jag också.
Ska inte vi ta den då och prata lite gemensamt om den?
Mm.
Det här är ju... Ja, Marcus lutar sig tillbaka, det är en lätt suck där, men jag vet inte, jag har ju blivit tokkär i Michael Shannon efter jag har sett den här. Nu ska jag se, imorgon ska jag faktiskt se den här Herzog-filmen, vad heter den? My son, what have you done? Där han också spelar huvudrollen. Ska inte vara lika bra förstås, men sjukt peppad. Vad fan handlar det om där, Niklas?
Ja, Michael Shannon spelar en pappa som har en liten familj som...
Han molestar.
Han molestar. Emilio bara suckar.
Jag hatar den här filmen.
Ja, jag vet.
Vi kan ta det sen.
Men
vi tar det.
han får hur som helst såna här apokalyptiska syner. Han börjar tro att jorden ska gå under och sen får han för sig att han ska börja bygga ett shelter då. Ett skydd då för sin familj. Men omgivningen tror jag att han är galen. Och då är liksom frågan, är han galen på riktigt? Eller är det sant det han ser?
Ja, han blir ju bara mer och mer paranoid.
Ja, verkligen.
Jag vet inte, jag älskar den här filmen. Den är ju väldigt långsam att ta sin tid på sig.
Och därför Emilio inte riktigt kunde ta
sin tid. Jag minns inte ens den här filmen. Jag kommer ihåg att jag såg den och tyckte jag, nej. Och sen har jag bara blockat den liksom. Och så har jag gått och så grinat illa lite åt de här jävla posters som de har hängt på Rigoletto liksom, så här, snart kommer Take Shelter. Jag bara, nej.
Jag har ju alltid jämfört det här barnet mot den andra ungen i We Bought a Zoo. Jag vet inte varför, men jag tycker det är så stor skillnad, för där är ju ungen svinbra tycker jag, till skillnad från den andra ungen i We Bought a Zoo. We Bought a Zoo.
Är det någonting med ungen, är hon handikappad?
Ja, hon är döv.
Döv
igen.
Var hon döv på riktigt eller?
Det vet jag inte. Nej, det var hon inte, säger vi. Det är lite tuffare att så spelar det döv.
Ja, men det här är också en sån film som är nice för att man kan diskutera efteråt vad liksom, vad tror man att regissören haft en tanke, eller vill ha regissörens tanke vart att man inte ska veta riktigt hur filmen slutar. Är det någon slags Inception slut eller är det självklart slut?
Det känns som att det är gjort liksom med meningen att det ska vara så öppet det bara kan bli. Man får liksom själv sitta och vrida och vända på alla dialoger fram och tillbaka, typ kan det vara så eller kan det vara så. Men jag tror det är det som är liksom det intressanta med den, just att man, han är ju jävligt duktig, han heter Michael Shannon. Mm. Och sen även hans fru, vad heter hon, som
Lilia Blaine.
Det var lite Skyler-varning på henne ibland, alltså. Ibland blir hon jäkligt irriterande, men
vill hon köpa biltvätt eller? Som är sansad på något sätt.
Ja, hon var bättre än Skyler.
Men jag tyckte, slutet tyckte inte jag det var som var grejen med filmen, att liksom det är öppet slut och sånt där, att det blir inte en twist eller vad man ska kalla för. Själva grejen är ju resan dit, tycker jag. Att jag älskar sådana filmer när de ska försöka övertyga massor med människor. På sin, ja, att man bara och lider av
jag gick in direkt efteråt och bara läste tonvis med trådar. Och varje person som har sin liksom livshistoria gör sin tolkning, om det är en religiös människa, så man, det här är en religiös film, det är självklart att det handlar om religion. Och så läser man någon annan som har någon helt annan tolkning, så det är nice att läsa allas historier också.
Jag tycker personligen att det var väldigt självklart, alltså ett klart slut. Det är så här, okej, det var så här. Jag tänkte inte ens att det kanske var något annat när jag såg det. Men jag vet inte, kanske bara jag som bara inte orkade bry mig så jävla mycket om den filmen och bara köpte det som det var.
Jag tänkte nog att han hade tanken att den kunde sluta på två olika sätt, och att det blir liksom två helt olika filmer om man tolkar dem.
Precis, det beror på hur man läser in symboliken.
Speciellt med tanke på hur folk har helt skilda meningar om slutet. Många fler än de två som jag kunde tänka mig när jag såg filmen liksom.
Men jag skulle gärna gå in och läsa lite nu och se vad folk tycker. Alltså, för att jag tycker ändå liksom, det är en intressant film, även om jag inte tycker den var särskilt underhållande. Så jag kan gärna gå in och läsa den, det kan jag faktiskt göra.
Det som jag tyckte var underhållande med resan liksom, det var ju skådespelarna var så jäkla bra och sympatiska.
Scenen när han försöker övertala, när han bråkar med den där snubben i
restaurangen.
Bra scen.
Men han är, jag vet inte, han har ju växt i mina ögon på bara en film liksom. Han har blivit liksom Sam Rockwell status han fått för mig liksom. Jag älskar Sam Rockwell. Men de är just nu de två där uppe och bråkar om första platsen. Men jag ser fram emot att se mer från Michael Shannon framtiden faktiskt.
Ska vi gå vidare?
Han är skurken i Man of Steel. Som är bara fliking.
Jaha.
Mm. Ja, gå vidare då.
Ja, men jag kan ta en film som jag är jävligt sugen på. För att både Marcus och Johan pratade mycket om den. Och så, typ, har sagt såhär, du får inte se trailern, se inte trailern för att spoila för mycket. Jag tittar inte på så mycket trailers överhuvudtaget ändå. Men det är Cabin in the Woods.
Du kollar på någonting, Erik.
Vadå?
Du kollar på en liten film.
Nej, det gör jag.
Inte sett.
Jo, men bara för att jag ska få lite vatten på min kvarn gällande trailers. När vi såg 50-50, när vi såg den trailern efter vi hade sett den på filmfestivalen, så kommer jag ihåg, jag tror det var du som sa det, Johan, till mig, att ja, här spoilar de ju ganska friskt liksom i den. Mm-hmm. Och det är ju ofta att de tar lite för mycket, och sen, jag känner att det är mer nice att gå in med liksom öppet sinne och inte ha någon koll på överhuvudtaget.
Det är ju så. Men det är ju fan ett beroende att kolla på den jävla trailern. Man ska inte kolla på dem.
Nej, jag säger det. Och jag tror att det var ju nog ganska nice i den här filmen också.
Mm. Tyckte du då?
Ja, jag tyckte den var, alltså nu, om man tänker efterhand, så är ju nog den en av de bättre jag har sett i år, faktiskt.
Ja.
Jag tror det är just för att den är så, den spelar på det här roliga, eller liksom det klassiska skräck temat och liksom en twist på den.
Ja, jag tycker också den är jätterolig.
Jag älskar er recension på den. Nu måste jag börja med för er recension. Jag har aldrig skrattat så mycket. Du och Johan vägrade ju förstå varandra när ni argumenterade.
Det förstod ganska bra.
Nej,
du hade fel och jag hade rätt.
Vi pratar om två helt olika saker. Det var samma sak egentligen. Nu pratar det här med stereotyper, och du tyckte det var kul att det var stereotyper de spelade med. Och Johan sa att det var rätt så självklart att man kunde lista ut allting. För de spelade på stereotyp, att det inte varit liksom twist på det i början. Ja. Och du tyckte att det var det som var grejen, och så förstod ni inte varandra.
Jag kommer inte ihåg vad vi snackade om ens längre.
Men jag tycker det var en väldigt bra beskrivning att titta på filmen, som vi sa. Det är alltså, jag tycker det är en komedi.
Så i massa droger så här, och han bara nej, vi delar upp istället. Och bara yes, en till stereotyp i eller så här.
Ja. Men det känns som att den här, som de grejerna som paroderades där, de har paroderats så väldigt många gånger innan. Så att när han säger så här, let's split up, då känner jag så, men jag har hört det skämtet 1000 gånger innan liksom. Och även det här...
Men de förklarar ju liksom varför de gör så. Allt är styrt.
Den är ju mer rolig än läskig.
Ja, det är det som är grejen, tycker jag. Lite. På början så tänkte man så här, det här kommer bli liksom en B-film, så bara skriker om det här liksom stereotyperna och hej och hård. Liksom kommer bli väldigt rak story. Och sen tänkte jag, liksom, när det väl kom in lite mer och mer, så känner man att men det här är ju lite mer... Ska de vara lite roliga nu, eller vad är det de försöker anspela på? Ja. Och sen så blir det verkligen... det känns som att om man inte vet...
Men sen första 5 minuter av filmen så driver man med stereotyper. Liksom. Ja, men det här är liksom jockeyn, det här är han som röker på. Det här är hon oskulden liksom. Och så bara driver de där. Men sen så är det 180 graders vändning i filmen som bara... Så jävla awesome.
Ja, för den kunde ju lika gärna liksom fallit helt platt liksom, den här filmen, om de inte hade verkligen...
Jag tyckte det var mer att de gav en tillväxel än att de gjorde en 180 graders vändning. För att de fortsatte på samma tema, fast de bara ökade liksom.
Jag tycker de mer byter spår till någon sorts mer, som säger, Inception.
Man kunde ju aldrig, liksom, vad ska man säga, förutse vad som ska hända i den filmen om man inte har sett trailern.
Nej, det är fan svårt.
Det är ju väldigt svårt att visa vad hela själva storyn är i hela...
Förlåt mig, jag vill inte leka smart här, men jag såg ju inte trailern till exempel. Men jag listade faktiskt ut lite sen. Men du ska inte spoila, tycker jag ändå.
Nej.
Men jag tycker väl, för den har ju en öppningsscen som är rätt, om ni kommer ihåg den.
Nej,
forskarna.
Nej, det var alltså olika länder, va? De bara, fuck.
Det börjar med ett par forskare som åker iväg i en sån här bil i deras laboratorium. Och sen klipper det till liksom... till den här verkliga historien med, nu är jag lite kaninöron här, men då fattar man att det är något skumt. Nej, jag ska inte säga vad jag
trodde, men... Jag kan blipa det, men att det är lite Truman Show liksom.
Mm.
Det var det du listade ut.
Ja, precis. Ja. Att de satt där och styrde, tänkte jag att det var... Någon...
Jag behövde den jävla örnen för att det skulle trilla ner hos mig i alla fall. Det kan jag som är trevlig.
Vad behövde du?
Örnen.
Örnen?
Ja. Som kör in i kraftfältet där.
Jaha, ja. Okej. Okay. Men då var det ju nästan såklart.
Ja, då var det.
Men spoilade de inte det, tror jag. Jo. Så det har jag bara jobbat sig trailer med. Där visste ju jag typ.
Ja, det,
du kanske har lyssnat på våra recensioner.
Nej, jag stängde av när du pratade.
Idiot. Nej, jag personligen så, eller, redan på affischen till filmen, som är en bild av en stuga i skogen då, fast lite formad som en slags Rubiks kub, att det liksom finns lite lönngångar här och där, att det ser ut, det är inte din vanliga stuga. Redan där så tycker jag att man kan börja lista ut att det kommer vara inte din typiska skräckfilm.
Verkligen, man börjar spekulera redan.
Man börjar spekulera redan där. Men som Tommy säger, direkt första scenen så tycker jag att det är ganska lätt att lista ut vad som händer.
Ja. Men om man säger så här, vad ska man säga så här, okej, ni listade ut filmen, vad liksom själva twisten kommer vara, men hade ni kul då, om man säger så?
Ja, alltså, verkligen, jag hade jättekul, jättemycket.
Hisscenen, alltså, det är ju fan episk.
Men den var ju bäst mot slutet, jag tycker, ja. Resan dit var lite så här.
Jag håller med.
Men den var mysig och rolig, inte läskig, men jag skulle gärna se den igen, för att det fanns mycket att titta på och kul, och man kanske kan upptäcka saker som man missade första tittningen.
Verkligen, det är ju fanservice till skräckgenren. Ja, många små saker så.
Ja, verkligen.
Så vidare då. Så jag kör. Måste jag klara, så klarar du att ta Avengers. Va?
Yeah. Det är en golfapplåd för mig.
Jag kollar också.
Det var rätt så många här inne kanske som hade Avengers.
Det vet jag inte, men jag kollade den här om dagen faktiskt, och det är en riktigt jävla larvig rolig film alltså.
Det är skitbra.
Den är skit underhållande. Ja. Det är 5 av 5 underhållning alltså. Gud.
Men i brahet då?
Alltså,
2 av 5.
Vad ska man säga? Det finns ju, man kan ju superhjälte filmer på olika sätt. Liksom Dark Knight, mörk, realistisk, en sorts verklig liksom, värld. Det här är verkligen liksom en kille som åker runt i en Iron Man, en jävla
Det är ju två typer av olika serietidningar. Det är liksom den mörka, gritty graphic novel versus den fantastiska superhjälte. Ja. Tidningen.
Ja.
Så att man, det är precis som du säger, man kan inte riktigt jämföra typ Dark Knight med den här.
Det här är
två olika typer av, ja precis.
Men varför skulle man jämföra Dark Knight? Det tycker jag är jävla
sjukt. Nej, men bara säga, det här är liksom den perfekta typen av film som den försöker vara.
Men jag hatar när folk jämför superhjältefilmer med Dark Knight. Men den är inte lika mörk som Dark Knight.
Nej, jämför dem inte. Jag säger bara att det finns två olika typer.
Ja, men jag sa inte att du gjorde det heller. Jag bara sa vad tycker om de
men människorna. Men du hackar alltid på mig i alla fall, så jag bara antar att du säger något emot mig.
Men som senaste Spider-Man så folk säger, ja men det var lite mörkare än förr.
Lite mörkare.
De spelar Coldplay för fan.
Ja, mycket svärta.
Nej, men Avengers tycker jag är den typ ultimata, alltså fantastiska superhjältefilmen.
Ja.
Jag tycker den är sjukt bra.
Det är helt, alltså man ska ge cred till dem, alltså man lyckas ta in 5 superhjältar. Det är kanske 6 tycker jag.
Ingen aning. Många.
Man glömmer att ta räkningen. Jag kan märka till 4 ändå. Men alla är verkligen superbra. Alla får bra. Alla har sin platt liksom. Och de fungerar så jävla bra tillsammans.
Men de har ju så jävla lång tid på sig att sätta upp det här. Liksom. Alla har ju sin egen film. Så de behöver ju inte lägga ner tid på att berätta någons backstory. För när Thor kommer in i filmen. Helt plötsligt är han där liksom. Han kommer ner från himlen. De nämner typ hur han kom dit. Och så är det klart med det, för vi köper det liksom. Det är så här, vi behöver inte ha det där förklarat för oss. Vi vet exakt vem man är och
jag kommer inte ihåg vad skurken heter. Alltså, han heter Loki, men själva skådespelaren. Vad heter han?
Oj.
I alla fall, man märker att han har jävligt kul på scenen i alla fall. Har du sett den här gag-reelen till Avengers?
Nej.
Där man får se Loki, han håller på och skojar runt liksom. Man märker att hela teamet har verkligen superkul om den här filmen. Och han tycker att han äger vänner jävla scen.
Jag tycker han är 2010-talets Ocean's 11-gäng.
Ja, typ.
Fan.
Ja, framförallt så jävla underhållande film alltså. Vad tyckte du, Johan?
Ja, jag håller med om allt jag har sagt. Jag har inget att tillägga. Jag har faktiskt inte med den på min lista, bara för att den
nästan, too obvious.
Ja, too obvious.
Jag såg den 2 gånger på bio.
Men du avskydde den, Tommy?
Det gjorde jag. Jag tyckte inte om den alls. Men jag vet inte, men jag jämför med Watchmen, som också är en slags ensemblefilm kan man ju säga.
Det är väl också en jävligt konstig jämförelse.
Man behöver dra på så här samlingsfilmen när du har liksom så här ett gäng superhjältar som ska samlas i samma film liksom.
Fast det här är ju
det typ är en helt annan typ.
Det här är Indiana Jones. Okay. Det här är Indiana Jones, som Watchmen försöker vara mer Blade Runner kanske. Medan den här försöker vara mer Indiana Jones.
Om jag radar upp alla superhjältefilmer.
Varsågod, gör det.
Om jag gör det, liksom, tycker jag ändå, om jag får välja ut, då tycker jag en stor skillnad. Alltså för mig är självklart att jag typ Watchmen från DVD-hyllan istället för Avengers.
Det beror på vilket humör man är på.
Alla dagar i veckan.
Då skulle jag i sådana fall jämföra. Då tycker jag att Watchmen är mer lik Dark Knight.
På livet av, men då kanske jag kommer titta på Avengers
innan. Alltså, spelar ingen roll att det är en liksom, alltså, ensemble, alltså, superhjält ensemblefilm. Jag tycker fortfarande i sådana fall att Watchmen är mer lik Dark Knight än Avengers.
Jo, men den har ju fått mycket cred för att den har ju så duktigt regisserat att de har lyckats få in alla de här superhjältarna på en och samma film.
Men det är det. Avengers hade ju tur med sig igen. De har lagt ner sjukt mycket tid på det. De behöver inte förklara allas backstory i en film, för de har redan gjort det. Så de kan ju bara proppa in alla i en film och göra det. Watchmen gjorde ju skitbra att de lyckas förklara allas backstory i den filmen där de faktiskt är allihopa. Det är ju sjukt mycket svårare jobb som Watchmen gjorde.
Plus man ser en blå ballighet in också. Kanske det du gillar?
Ja, det gör jag. Jag tycker hellre än den där jävla gröna hulken som springer in i saker.
Ja, han är bäst.
Det
är
väl en... Oh, smash! Fan, det är tråkigt superhjälte.
Det är väl en bättre jämförelse att jämföra Avengers med typ Fantastic Four.
Mm.
Eller X-Men möjligtvis.
Ja. Igen, för det är lite fantastical superhjälten liksom.
Mm. Ja, det kanske det är.
Mm.
Hulken är den.
Men då tyckte jag att The Last Stand var 1000 gånger bättre, om jag säger svara.
Om man ritar en blå pil i pannan på.
Ja, det gör jag. Om man skär bort mitt skägg och kryper mig. Och...
Du, Niklas, ska du hjälpa mig lite här med Avengers?
Om jag är lite kortfattad. Jag har med Avengers och Amazing Spider-Man på en delad tredje plats på min sämsta lista. Inte för att de är jättedåliga, men de har tagit så mycket från mig.
Vad har de gjort? Har de tagit dig?
Vill du peka på något?
Nej, men jag förstår exakt vad du menar.
För jag tog exakt, spår på dig.
Jag känner exakt samma sak. Det är mycket kraft och energi att man lagt ner på det här jävla, för att sätta sig in i det här universumet.
Precis.
Och vad får man tillbaks? Ingenting. En kille som går ut och skater och lyssnar på Coldplay.
Är du Spider-Man nu?
Men Avengers är väl mitt största problem. Om man säger så här, en 15-årig Niklas hade ställt sig upp och gjort vågen.
Den här.
Heila trodde jag skulle säga.
Det är också mycket tis. Det är
Berätta när Niklas var ung.
Men det är välgjort och så, men alltså jag tycker... Jag har ingen direkt relation till de här hjältarna. Jag tycker att det mest är så här plastigt. Och det är liksom... Jag vet inte, det är så Transformers...
Skurken har ju varit det stora problemet för dig och mig. Ja,
det mesta är, man har sett allting tidigare i de här liksom filmerna som liksom har liksom byggt upp. Alla har varit med, man får inte se så mycket nytt. Och när det väl kommer någonting nytt, då är det de här rymdvarelserna som droppar ner på slutet. Som är så helt obegripliga.
Och det som är nytt är ju den tillsammans.
Alltså, ja, men det räcker inte för mig. Visst, jag förstår, det är lite så här roligt dynamik då liksom.
Fast man förväntar sig inte något unikt nytt när man ser Avengers. Man förväntar sig bara se ett fyrverkeri precis. Ja. Som du går och kollar på nyårsafton, går och kollar på raketer varje nyårsafton. Du
har sett
ett fyrverkeri
förut,
säger Niklas.
Ja, men jag har fått presenter från jultomten förut.
Jag vill ha en Ferrari.
Ja, men det måste vara jag har lite högre krav. Alltså man har sett det så många gånger nu att
jag mjölkats ur.
Nyårsraket har jag bara sett 27 gånger. Jag har sett fler gånger. Alltså det kan också bero på att vi hade en ganska kass bioupplevelse. Det var dåliga stolar och någon unge och ungas farsa som satt och babblade.
Det måste vara det. Filmen är awesome.
Emilio hade ju en VIP-föreställning och verkade haft en toppenkväll.
Båda gångerna faktiskt gick på VIP.
Båda gångerna han såg den. Medan jag hade en miserabel afton.
Men sen är det också som du säger, du har ingen koppling till de där karaktärerna.
Nej, jag har inte det. Jag har ju inte
liksom,
engagerat mig.
Jag har ju växt upp med serietidningar och Marvel och... Det är liksom, jag har ju bara väntat på de här grabbarna.
Samtidigt så älskar jag de två första X-Men-filmerna och First Class utan att ha någon relation till det. Så jag vet inte riktigt.
Men de är kanske lite lättare att svälja också.
Jag vet inte. Eller så var det för att de kom
Eller för att de är bättre.
Ja, det tror jag.
Jag såg också för att du var 15-åriga Niklas när första X-Men kom liksom.
Det har du rätt
i. Gjorde vågen och helikopter.
Ska vi gå vidare?
Ska vi gå vidare?
Ja, det ska vi gå vidare.
Då är det
dags.
Ska jag fortsätta?
Ja.
Jag har faktiskt alla punkter tagits ut här förutom Young Adult. Är det någon som har sett den?
Nej, det är med Charlize Theron, va?
Ja.
Och Juno.
Och Patton, vet han. Han komikern. Patton någonting. IMDb, jag vet. men den var en sån film som var så här, rosa, gullig, trailern. Så här, jag förväntade mig någon slags kärlekskomedi. Men den var så jävla mörk alltså. Och den slutade... Den slutar mörkt också, ja, jag vet. Alla filmer ska vara mörka nu för tiden. Men den var förpackad liksom. Det var så här, rosa topper. Det handlar om en Charlize Theron.
Folk på lite tror att det är en sån datefilm och så.
Ja, Charlize Theron är någon slags sån här ungdoms... Hon gör sån här ungdomsböcker. Hon är författare. Hon är på väg. Liksom, folk slutat läsa Twilight. Typ. Twilight-böcker skriver hon typ. Men folk har slutat läsa och hon är på väg ner. Och så går hon och åker tillbaka till sin hemby och liksom försöka... visa hur bra människa hon har lyckats på något sätt. Och hon har ju problem. Hon har ju jäkligt mörkt sinne, eller vad man ska säga. De har pratat om din favorit, alltså den podcasten du gillar.
Ja, men jag hoppar över det avsnittet, jag vill se den själv.
Ja, du ville?
Ja.
Ja, de snackade om den ganska bra. De tyckte inte om sista scenen, men jag tyckte den var rätt bra. Jag ska inte spoilera den, men det förklarar det som de hade. Vad heter de? Tittar och snackar. Ja, det är ett podcast, de har en bra recension. Men de gillar inte sista scenen. Men jag tyckte den förklarade hur trasiga människor det var egentligen. Så att jag gillar hela filmen rakt igenom. Men den är jobbig att titta på, för den är ganska mörk. Man förväntar sig en glad kärlekskomedi liksom.
Det som är synd med den här filmen känner jag att den har inte har fått, för den har fått jättebra kritik runt omkring, vad jag fattar sånt. Men den åkte ju direkt på DVD-hyllan av någon konstig anledning. Och då är det ändå regissören som har gjort Juno. Och
Det är Diablo Cody som har skrivit den också.
Är det?
Ja.
Okej. Okay. Men hon skrev ju också den där jävla vampyrfilmen och kommer inte ihåg vad den heter.
Men jag har någon jäkla konstig historia som heter Diablo Cody. Jennifer's Body heter den,
va? Ja, just det.
Men hon försöker alltid göra något nytt liksom. Och hon verkar som en jäkla smart tjej. Jag gillar henne.
Har du sett hennes tv-serie hon har på internet?
Den Red Band Trader.
Ja, ah, precis.
Skitbra.
Tycker du det?
Ja, jag älskar den.
Ja, det är helt okej. Okay. Hon är söt som fan,
tycker jag. Jag tycker hon är jävligt smart.
Mm.
Och Red Band Trader är också jävligt bra. Och Jennifer's Body suger. Men det är lite som Jesper Granslant, vad jag heter. Jag älskar vissa filmer och vissa hatar. Jag hatar apan typ. Men jag gillar att de försöker göra något annorlunda. Det är rätt just. Så då blir det lite missad då. Men det får man ta. Men den rekommenderar jag. Och jag förstår att den floppar. För att den är förpackad som en gullig kärlekskomedi. Fast det är en mörk historia om en trasig människa liksom.
Nej, den vill jag verkligen se på. Det är en av de få filmer. Det är en av de filmerna som jag har missat i år faktiskt.
Mm, den borde man se. Nu kan vi gå vidare.
Niklas, vad säger du?
Jag skulle vilja ta upp Shame. Som vill
Shame.
Jag skäms på mig. Den kom väl i slutet av 2011 kanske. Men gick upp på bio här 2012.
Ja, i januari.
Så var den. Men den gillade jag skarpt. Michael Fassbender återigen som är...
Vänta, inte det, han är beroende av porr.
Sexmissbrukare.
Ja, sexmissbrukare, precis. Han bor i New York och har ett liksom, bra liv utåt sett. Men han är ju sexmissbrukare, så kommer han syrra och hälsa på. Och så blir det massa kalabalik. Alltså tokigheter.
En lite awkward relation mellan syrran alltså.
Det är det faktiskt.
Det är lite så här.
Lite bruna lejonhjärta.
Ja, men det är så.
Är det incest?
Det hintas som ett bekymmersamt förflutet i den här familjen, om man säger. Men jag gillar den snygg skildring av New York.
Jag håller med. Den är nästan lite för snygg på sina scener. För att det behandlar ju ett ämne som är jävligt grisigt och jobbigt liksom. Och sen man tycker Fassbender är assnygg. Han är rik, han har en snygg lägenhet. Han är ute och springer genom New York på natten. Och det är svinsnyggt allting. Men det är ett grisigt missbruk han har liksom.
Ja.
Så det känns som att de kunde gjort det lite grisigare.
Men kanske det känns som poängen också. Det är så snyggt på utsidan fast grisigt på insidan.
Jag tycker också det. Det är ju så jävla snyggt utåt, hans liv.
Han lever väldigt ytligt.
Jo, fast man har ju... Det som ni har sagt tusen gånger. Man har sett det så tusen gånger i American Psycho och alla de här. Så här snygg fasad, grisigt inombords. Men jag hade gärna velat se en grisigare film.
Ja, men jag hade med faktiskt också på min topp 3-lista.
Han låg med ett hörn och ett piss och runka liksom.
Han var med på en sån här gayklubb som var lite dirty.
Ja, jag hörde den där scenen. Han gråter samtidigt som han suger av någon.
Ja, det är ju... Ja,
gör han det?
Nej,
gråter?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Men...
Jag kommer inte ihåg att han gråter.
Nej, inte heller.
Har du sett filmen?
Nej, jag bara
du får hitta på.
Den där scenen där han har sex med gorilla på solen. Det är helt sjukt alltså.
Ja, just det. Det är bra historia det var.
Men lite kuriosa om den här filmen. Det finns en jättefin scen där han och hans kollega drar till... hans syster ska uppträda eller vad det är. Mm. Och då använder de tre kameror och skjuter liksom på direkt. De kör med en klappa. Och de vet inte vad som kommer att hända liksom. Och då kommer hon tydligen upp skådespelaren och sjunger den här låten. Och då börjar ju Fassbender grina ju. Och det är tydligen autentiskt.
Väldigt fin scen.
Ja, superfin scen.
Jag tyckte den var okej. Jag tyckte den var bättre med kontext. Att man vet att det är på riktigt. Ja. Då blir de bättre. Men den var...
Men så det tycker jag är kul när man gör sådana där metoder för att få fram saker ur skådespelarna och sånt där. Det är som, jag hatar ju Bourne-filmerna, men jag fick höra om dagen, det är också ett rolig grej att ni vet hur de skjuter Bourne, att det är väldigt skakig kamera. Mm. Mm. Första två tagningarna så står de med regissör och regissören står regisserat typ, ja men så här ska ni göra, så här ska ni göra, så här vill jag vinklarna. Ja. Sen går alla från teamet ut ur den här scenplatsen förutom kameramannen och ber foto. Och så får de två tagningar på sig och leker hur de vill med kameran. Och sen tar de in det och klipper det liksom. Mm. Att de får bara köra så här free mind och få springa runt.
Det är så
liksom
jäkla roligt att kolla på sådana här bakomkulisserna. Ja. Hugo hade de också en sån här, vi har inte med någonting att göra. Och då flyttar de på väggar och allt möjligt liksom för att få det perfekta liksom kameraåkningarna. Ja. Så att, ja, det är jäkligt coolt att se sådana här bakomkulisser.
Inte Roy Andersson som använder samma studio hela tiden? Han har ju
läst Studio 24.
Studio 24 precis på Östermalm där. Han har ju bara ett enda jävla stort rum och så bygger han upp en scen och så målar en stor fondvägg och allting. Sen river han ner allting och så bygger han upp en ny så skjuter
han ner scen. Vi har faktiskt gjort reklamfilm för Selecta där i hans. Han gör ju reklamfilmer också. Och det är ju folk som bara jobbar gratis där för att det är Roy Andersson liksom. Och ja, sitter och målar så här hus och grejer i bakgrunden. Så här, hur avancerat som helst.
Han får inget kulturstöd alltså. Det är helt sjukt tycker jag. Han får inga pengar alls. Han, det är därför han får göra reklamfilm. Fick höra också här om dem. Insider.
Men det är folk som jobbar gratis för honom. Så att jag tror det är inte lite synd.
Men det är ju kultur ju det. Han gör det superbra, hans filmer.
Han har ju gjort den här ketchup-reklamen.
De där gamla Felix-reklamen. Ja.
Men
det håller den upp och ner.
Gammalt. De är alls i vit.
Ja.
Oh. Once in one shot. Oh, Roy. När kommer han med nytt? Han håller på att spela in någonting nu, vet
du. Jag tror det är en ketchupplats kommer snart.
Ja, det är nästan
ketchupplats.
Ja, nästan ketchupplats. Det är 50 miljoner.
Det är en riktig blockbuster.
Nej, men om jag ska flika in med en av mina toppfilmer då. Så där, den här kom till och med 2011, men jag såg den inte först 2012. Så att den får vara med på en lista. Jag tror den kom. Den gjorde ju My Week with Marilyn. Jag är så sucker för såna mysfilmer. Så den här och typ Midnight in Paris.
Jeff Who Lives at Home får du kolla på då.
Jag har ingen av det du säger.
Jeff Who Lives at Home som jag snackade om förut. Den får du kolla
på. Jeff Who Lives at Home. Jag gillar såna här mysfilmer och jag gillar såna här karaktärsporträtt om personer. Mm. Så att, ja. Jag vet inte. Vad ni för...
Nej, men vi såg ju inte vår podcast.
Mm. Inte jag. Program. Ni sa att jag skulle se den. Jag har fortfarande inte...
Ja, jag gillar den som fan så ser den.
Jag tyckte det var okej faktiskt, men jag vet inte.
Men det är en fin historia om de här två personerna. En väldigt trasig, en väldigt hoppfull liksom. Jo,
Nej, jävlar, jag blandade ihop det. Jag tror du menar att Melmero var hoppfull och han såg in i sin filmgame var så här trasig.
Nej.
Tvärtom är det. Okej, men det köper jag.
Men
det var ju synd om henne. Hon kunde inte skådespela eller någonting så. Folk gick ju bara på, hon hade ju vackert utseende och allting.
Ja. Hon ville väldigt mycket, men var inte jävla bra. Och då ratar folk ner på henne. Mm. Alltså, vilket jag tror man har lätt att göra. När det är någon som är snygg så är det lätt att avundspela in om man ratar ner den personen och försöker trycka ner den. För att
det här var ju hennes... Filmen utspelade sig när hon gjorde sin första europeiska film. Och det satt ju lite som
britterna, the shoulder.
Ja, britterna är lite hårdare också när det kommer till regi och sånt där. Men amerikanerna är
the Laurence Olivier, en av de största stjärnorna på den tiden liksom. Så att
Så de hade höga förhoppningar på henne, men de var svårt samarbete med henne. Ja, precis, verkligen. Och det var ju det som bröt ner henne. Stackare.
Ja, men jag tycker det är ett väldigt mysigt film. Det är det jag kan använda för att beskriva den bra, tycker jag. Och jag är en sucker för sånt. Så både den och min Night in Paris var väldigt högt upp på den här tankegångsbanan om saker.
Jag byter helt hållet från myspår till, som säger, det hårda spåret. Till The Grey faktiskt, tyckte jag jättemycket om. Det som är med filmen är att den tog en ganska hård liksom, titt på, vad man säger, på döden. Liksom. Det finns en scen som jag verkligen älskar, och det är när det är min som förklarar för en kille som är väg att dö, och bara, hej, du kommer dö, säger bara liksom. Och efter den liksom, scenen så bara, jag blev så insatt i filmen. Det var sånt helt nytt för mig. För man är så van med klischén och säga så här, hej, buddy, titta på mig, du kommer klara liksom. Och så lite en sån här grå scen så här. Han var ju bara stentuff, Liam Neeson. Alltså.
Liam Neeson är Liam Neeson.
Liam Neeson borde vara med i Expendables 3, för han skulle ju inte vilja...
Han skulle bara döda alla.
Han skulle bara, get out of the way! I got the skills!
You're going to die!
Ja, framförallt liksom, det är filosofi bakom filmen jag älskar liksom, för att jag tror att alla vet om, på ett eller annat sätt liksom, att de kommer dö så småningom. Någon kanske bara anar det, någon vet 100% säkert att de kommer dö liksom. Och det är liksom resan på väg till att de förstår att nu kommer jag dö liksom. En kille som bara ger upp att, nej, ja, jag sätter mig här en stund.
Jag sätter mig här en stund och så dör jag.
Det är det han gör. Han säger så att jag kan inte gå vidare. Jag gör med stil. Jag sätter mig här och så njuter jag.
Han har accepterat det liksom.
Precis.
Och det känns som en jävla tung grej att göra.
Och det är ju skittungt. Och på sätt väldigt läskigt också, att man bara inser att, nej, jag kan inte. Det är så deprimerande. Och definitivt också att Liam Neeson som i början vill ta självmord, han är ju så här, jag kan inte av att leva längre liksom. Och så händer någonting. Det är svårt att veta, det är svårt att diskutera, va? Jag har ingen aning vad som händer med honom, men han går ifrån liksom vill dö till bara, jag bara måste överleva. Jag vet inte om han ser det som en utmaning bara, eller han kanske bara säger att jag måste ta hand om de här killarna.
Jag känner nästan att han gör det rätt mycket för de andra liksom. Ja. Han känner att han är den som kan få ur folk härifrån, ja. Så då måste han göra det. Det spelar ingen roll om han dör, för det kan han ta liksom så här. Men när han är i den här situationen och då har han lite ansvar att försöka rädda så många som möjligt, för han är den enda som kan. Jag har dock med den här filmen på sämst listan. För att jag blev så sjukt besviken. Jag trodde verkligen att den här filmen skulle vara bättre än vad det var, men nej. Jag tycker den var rätt sunkig faktiskt på sina ställen. En av de sämsta filmscenerna någonsin är när de hoppar från det där stupet och tar fast ett fucking träd med en halsduk efter sig som folk klättrar över sen. Det är ju fan det sämsta. Åh, för fan vad arg
jag blev. Jag tyckte allting var dåligt med den där filmen.
Och de här flashbacksen i, med
Då var vi inne på flashback-grejer i den här filmen.
Nej, jag vet inte. Ja, alltså, den är inte hemsk, är den inte, men den är fan nära inpå alltså.
Förlåt, jag kan inte släppa det här med flashbacks. Är inte det en döende dramaturgi man har i filmen då?
Ja, men det är så förklarat också varför han är så bekväm med döden liksom. Han säger att, just när han förklarar scenen när han, du kommer dö liksom. Han är ju så, han har varit så nära döden och haft så nära, ja, vän. Och så bara säger att, det är bara så där. Så här kan du ta döden. Och det älskar jag med.
Jag tog inte vad du sa.
Han fortsatte precis på
det. Jag vet inte, det är någonting med flashbacks och när folk tittar på fotografier eller någonting sånt där som jag bara avskyr. Jag har ju en av världens sämsta filmer, har ju på min lista Black Hawk Down. Då finns det någon slags scen där innan piloten dör, så tar han fram ett kort och tittar på sin film.
Men det är ju klassisk, det är ju så här klassisk grej.
Och då grinade jag.
Du grinade
jag. Jag misstänker att Ridley Scott är som person i regi.
Men det är så här klassisk grej, så här, varje gång en soldat kollar sitt foto bara, hej, den här tjejen väntar på mig hemma liksom. Då kommer han och dör liksom. Det är garanterat.
Han kommer inte att säga med bilderna typ så.
Jag såg på Red Tail, så jag lägger av skit i den filmen. Det finns en pilot som bara har en liten bild i, på sin tjej, sin cockpit liksom, bara åh, snart älskling kommer komma in till bara.
Men de hade sånt tydligen förr i tiden, piloterna satte bilderna på sin familj och sånt där. Men jag köper inte det längre.
Om det är en film så kommer de dö, det är garanterat. En soldaten som bara, det här är min tjej hemma. Då kommer en soldaten och
soldaten. Då dör du!
Inte jävla ass.
Det är mycket roligare, hotshots. Har ni ingen bild där också på sin, i sin cockpit?
Han tog sin jävla
på en hund eller?
Ja, precis.
Men har vi många filmer kvar vi vill snacka om eller?
Kan jag bara få säga några innan jag flyttar?
Du sa ju alldeles nyss, du får fan hålla dig lugn.
Jag bara säger bara två stycken.
Jag har sagt en film bara, Niklas och Shame. Ja men kör där.
Jag säger bara två korta liksom. Descendants, jag älskar jättemycket. Den hade en väldigt bra dialog med publiken. Den visar George Clooney's karaktär. De bytte situation om och om igen liksom. De frågar publiken, vad händer nu, vad tycker du om det här liksom. Och för mig blir det en väldigt bra diskussion med filmen. Även också The Secret World of Arrietty, som jag kan älska. En animerad film från Studio Ghibli som är mer studio, jag vill säga, storybaserad än deras andra filmer, som jag blev väldigt, väldigt berörd av. Med två också färre filmer från 2012. Fortsätt Tommy.
Jag kan inte lämna den här podcasten utan att nämna min favoritregissör Chang Yimou. Han mest känd från västländska ögon är väl Hero och Flying Daggers kanske, om ni känner igen de två filmerna.
Ja, visst.
Sen regisserade han ju OS i Peking var det va? 2000.
Invigningen. Alltså.
Invigningen, precis. Regisserade
som Danny Boyle typ.
Ja, precis. Han har ju satt ett spår där att man ska sätta in någon så här känd filmregissör så... Mm. Verkligen superduktig regissör både visuellt och inom dramaturgi. Men han gjorde en film förra året som hette Flowers of War. Christian Bale var med och hade huvudrollen. Jag tror det här är Christian Bales sämsta rollpresentation någonsin. Men det runt omkring honom är så jävla bra. Verklighetsbaserat. Men det är Kina under 40-talet, precis när andra världskriget drar igång. Så finns det en by menar jag i Kina mot mätat till 10 miljoner som bor där.
Jag såg honom i Mio 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 alldeles nyss. Ah. Han var inte så het där.
Men det är Nagakata, det är en bok som har baserats på den här boken som heter The Rapes and Murders in Nagakata. Som när japanerna invaderade den här byn så mördade de och våldtog minst 400 000 kvinnor. Och då handlar det om att Christian Bale är ju någon... jag kommer inte ihåg vad han är för någonting. Jag vet inte om han är journalist eller någonting. Inte ens det, han har väldigt låg status, men... Han lyckas smita in på det här slagfältet som filmen öppnar sig på i en kyrka. Och såklart kyrkor ska vara heliga och allting sådär. Och där inne träffar han en kyrkokör som består av 10-15 unga kinesiska tjejer liksom, som han bosätter sig. Nej, det gör han inte. Men filmen drar ju inte längre förrän liksom, de får besök av 10-15 prostituerade tjejer också. Nej, inte heller. Som också bosätter sig där. Och sen kommer ju japanerna och upptäcker den här kyrkan. Och det finns massor med unga tjejer här inne.
Var det en film du gillade? Eller?
Ja, den är ju svinbra den här. Och då handlar ju hela filmen om att han ska hålla det här fortet, den här kyrkan. Mm. För japanerna förstår att liksom, kyrkan är helig, man får inte gå in där, man får inte mörda där inne. Liksom. Och han försöker liksom hålla de här japanerna så länge han kan liksom, för att... sedan på något sätt. För de har ju liksom omringat
det
hela den här kyrkan.
Det känns som Hotel Rwanda nästan.
Ja, men verkligen inte långt ifrån faktiskt. Men tusen gånger bättre. Hotel Rwanda är ju också svinbra. Ja, men här grinade jag till också.
Men är det också så här, bygger den på verkliga...
Nej, inte just den här med kyrkan bygger inte på någon verklig händelse. Men själva liksom incidenten runt omkring att japanerna var jävla svin under det här kriget. Att de våldtog och mördade massor med kvinnor, kinesiska kvinnor också. Bygger på. Och det filmen handlar om, att han ska försöka få under de här amerikanska soldaterna. För de vill ju bara in där och knulla och döda dem.
Mm.
Svinbra film. Så vanligt med Chang Yimou-filmer så är det svinsnyggt foto och bra dialog och allting sånt där.
Vilken tid var det du spelades?
Det är ju början av andra världskriget. Ah, 40-talet är det någonstans där.
Right.
Så såg ju trailern till det här och tyckte det var typ det värsta jag sett.
Ja, men precis. Vi såg den tillsammans. Eller jag tror för mig jag skickade någon länk till. Nu jävlar, nu smäller det. Chang Yimou ska komma nu. Och så bara, fy fan vilken värdelös trailer. Ja. Alltså, jag såg The Huntsworth Tree, Under the Huntsworth Tree häromdagen också. Som en slags uppföljare kan man säga. till Vägen hem eller To Live också som Chang har gjort. Och det är också så här super vemodigt slut. Alltid hans filmer är så jävla vemodiga. Alltså. Jag får bara ångest. Men, den släpptes 2010 så den fick jag inte ha med på min lista. Men det är,
om jag bara... Ja, då får vi klippa allt där.
Nej. Så kommer ut total här i Sverige. Så det är lugnt. Men jag måste faktiskt rekommendera Under the Hansworth Tree. Jättefin kärlekshistoria, men fy fan vilket slut.
Kan alla skicka alla filmer till mig så jag kan skriva ner min lista och lägga upp i show notes? Så lägger jag dem där.
Kan du skicka till mig också vilka vi inte ska se?
Är det någon mer som vill ta upp något mer?
Dark Knight Rises, goddammit! Har vi glömt?
Ja, just det.
Vi tar sista Dark Knight.
Det är sista snacket nu då.
Alltså, jag har sett den två gånger på video nu då. Först när jag såg den så var jag ganska besviken faktiskt för...
Var du verkligen det?
Jag var det.
Jag var besviken och du klankade ner på att jag var besviken.
Gjorde
jag
det?
Så bara, du, alltså när vi kom ut från bion då var det ju ganska pepp alltså. Då tyckte du inte alls den var så
dålig. Sånt där missar jag alltså. Jag funderar på hur
jag kommer ihåg.
Du var där. Och du missade.
Ja, men det är så kul för ibland säger Johan så här, men du var asbannad bara. Var jag? Så
drifter in och ut i ja, mitt liv
alltså. Precis när vi kom ut från biografen då var du ganska nöjd. Jag frågade så här, och du var nöjd och jag var ganska besviken på, speciellt besviken på att det de gjorde med Bane och bara förklara allting liksom på det.
Om du kollar på det så var jag väl mer övertygad tror jag. Men jag gillar mer twisten vad det kan säga. Men framförallt som sagt, jag såg två gånger på bio. Först gången var jag lite besviken för jag tänkte att det var mer action. Men kollar man filmen mer som en dramafilm, ju mer att Bruce Wayne kommer tillbaka som Batman är liksom, så är det ju en supergrym film. Du tänkte säga
någonting? Nej, jag köpte den inte alltså. Jag tycker den spoilade sig själv för många gånger för att det ska vara okej.
Men spoila?
Ja,
vad menar du?
Men okej, för det första så det här är inte riktigt en spoiler, det var bara jag som blev förbannad. Om man har koll, någorlunda koll i alla fall på serien, så vet man att Ra's al Ghul inte har en son utan han har en dotter. Och det var bara så här när de var Bane, Ra's al Ghuls son, jag bara va? Nej, jag bara, han har en dotter, och så bara jag skitsamma, men det är väl Hollywood som har liksom som har kört att men nu är det så här. Jag bara okej, men så köper jag det. Och sen i slutet så bara twist. Och då bara men nej.
Men det är Christopher Nolans universum.
Men om du...
Men så var det ju så ändå liksom, det var ju så. Det var bara så här, jag bara okej. Men det är inte riktigt den, det är inte riktigt den spoilet sig själv. Det var bara så här, det var bara jag som tänkte på det och sen köpte det. Och sen blev jag slagen på näsan och bara nej, men det var visst så. Och då bara ha.
Men sen typ, men då var det ändå mer värre för mig, för jag visste ju att det var hon hela tiden. För det hade de till och med skrivit i creditlistan.
Jag visste också det. Så det blev bara
jag så här, man gick in på IMDb innan.
Ja, men det hade inte gjort. Jag har inte kollat någonting.
Nej, men man ser också sådana foton också som man råkar klicka in på. Då har hon ju en sån där sjal, ser väldigt arabiskt utseende ut. Och den där lilla pricken som har huvudet också, som man har.
Men jag har inte kollat upp det här överhuvudtaget. Jag såg bara filmen, så det bara den att gå på.
Men jag såg inte ens insatt i det där jävla serieuniversumet.
Men så det var den sån jag störde mig på, att, så här, att twisten var lite så här, men nej. Och sen, alltså, en grej de spoilade sig som fan var ju det här med Bane och det här barnet. Att de har Bane den första som lyckades klättra ur härifrån, den lilla ungen, och så ser man typ så här, fyra gånger visar de den här ungen klättra upp ur hålet utan mask. Och sen bara Bane fick sin mask i fängelset av den här doktorn, och så bara, men då kan det ju inte vara han som klättrar ur.
Alltså jag hängde inte med alls i den här filmen.
Och Bane bara, jag föddes i mörker. Det där fängelset var ju asljust. Ja, man är ju säkert kabel.
Alla var syntrevliga.
Ja, men eller hur? Alltså, bara, du var hemskt. Så alla sådde ner och bara, gör det. Ali, bomaje, Ali. Liksom, alltså, klättrar, du är ju helt värdelös.
Sen kastar ner repet
och
släpper ut
alla våldtäkter. Och alla bara, wey, så våldtäkt. Jag sitter inte här av någon anledning. Typ så här.
Alla som inte våldtar i kråkningen.
Alla som inte våldtar i dansk.
Men det känns som det känns som de killarna som var kvar där nere. Jag vet inte om det var typ Bane som har tryckt ner de här ropa där. Jag vet inte, men det kändes som tidigare var de som var vid Banes sida, de var de som gick på rövhålen liksom. De som är kvar nu, de säger att de var sin tid där liksom, och verkligen blivit bättre med det. Så han liksom, han märkte väl det liksom. Så han hängde med repet ner.
Släpp ut Thomas Quick.
Ja, men alltså, om ni vill gnälla på den lilla grejen eller twisten där, så det är väl fine sådär, ni tycker väl sådär, men jag tycker att det är
nej,
det jag älskar med filmen är ju såhär, det är Alfred och Bruce Waynes jävla relation, alltså jag älskar att
det här med att Bruce Wayne har han har sin roll liksom till Gotham liksom, och Gotham har klarat sig, men han kan inte gå vidare. Han är kvar i hela stadion och han är så jävla deprimerad, så han vill bara ta slut. Han vill bara liksom ta självmord, verkar det som.
Jag tror Niklas skulle säga någonting nu.
Ja, vill du fortsätta?
Men, nej.
Du räckte upp
handen. Nej, men om man kollar på den så drar man liksom Bruce Wayne, hur han kommer tillbaka. För han har liksom fastnat där. Det med Alfred säger till honom att du har fastnat, du måste lägga tillbaka capen liksom. Det är bara att gå vidare så här. Och när han upptäcker Bane så bara, okej, det här är min chans. Det är min chans att bara gå ut, och han får slå ihjäl mig helt enkelt. Så han går ner där.
Mm.
Och han har ju liksom, jag tror han har verkligen chans att typ bara ångra sig och bara gå tillbaka. Men han gör ändå. Och han kan bara liksom bara ligga ner och bara lugna ner. Men Bane gör sin grej. Och han vill verkligen straffa, Bane verkligen straffa honom. Att han gör en grej liksom, som jag tycker jag verkligen älskar. Alltså. Jag tycker det är en grym bra dramafilm.
Ja, men det är ju faktiskt rätt bra. Alltså om man bara ser det som dramamässigt om vad som händer med Bruce Waynes karaktär. Att han faktiskt går ut och nästan tänker sig bara, nu jag kan, det enda sättet för mig att bli av med det här är om jag dör. Typ, då kan jag sluta vara Batman. Mm. Men att han sen faktiskt kommer över det och inser att bara, låt karaktären dö istället.
Mm.
Så det är en rätt intressant grej. Men jag tycker ändå som helhet så fan, nej. Fan besviken jag var. Jag hade faktiskt inte särskilt höga förhoppningar för det. Jag hade inte sett någon trailer, jag hade inte läst någonting. Jag bara tänkt, det ska bli jävligt nice med en till film i den här serien. Men ändå så bara, så fan, nej.
Jag håller med. Det kändes som att han hade så jäkla mycket idéer, men han hade inte raffinerat en enda idé. Det var bara, jag slänger på allt jag har så ser jag hur det blir liksom. Och nej, jag blev också bara besviken. Jag tyckte det var jättekonstigt twist att de bara ogiltigt förklarar Bane. Nu känner jag som att jag repeterar allt som vi har snackat om den här skitmycket i våran podcast.
Gnälle.
Ja, men jag tyckte inte den var så jävla bra heller. Så mitt gnäll var väl mer befogat. Sen är det så här, som vi snackar om med filmspanarna, väldigt mycket nitpick liksom. Men liksom kontentan var att det var ju så jäkla mycket små detaljer, så tillsammans blir det bara så jävla rörigt. Det var så mycket små detaljer som bara var konstiga. Till slut blir det bara rörigt.
Ja, men det känns inte skönt nu då att Christopher Nolan är klar med den här scenen, att han gör sitt eget med Jonathan, sin bror. För liksom det bästa som man
har gjort nu med
Batman. Men det känns nästan som man säger att manuset inte, Batman Begins var väl helt okej, men då var det ju en annan författare som de tog in där. Vad heter han nu igen?
David S. Goyer.
Precis, och så hyr han väl in sin brorsa för att han var 1000 gånger bättre. Och det märkte vi ju också på The Dark Knight då, att det var en bättre film. Många tycker förstås att Begins är bättre, men de bästa filmerna har ju ändå varit Inception, Memento och The Prestige.
Nu hoppas vi ju på nästa Memento nu, en annan tid och pengar.
Ja, men precis. Han har ju gjort Batman för att liksom få in budget i sina andra projekt. För mellan Batman-filmerna så har han gjort andra filmer.
Mm.
Prestige och Inception, som jag tycker har varit bättre faktiskt. Och nu menar jag inte att Batman-filmerna inte är dåliga. Det är bra filmer, verkligen.
Men han är jävligt bra på det han gör när han gör sina egna filmer.
Precis.
Så det, vi väntar.
För nu är det ett universum som han måste anpassa sig till, faktiskt.
Fria tyglar passar honom
jävligt bra. Det känns ju inte som han gör det. Det känns ju som att ingen ifrågasätter honom alls. Han skiter ju fullständigt i Batmans universum och tar sig jättestora
filmer. Påminner de inte rätt så mycket om Frank Millers serie?
Nej, det vet jag inte om jag skulle säga att
de... Jag har inte läst dem, men jag har hört
det gör de inte, tycker jag. Alltså, det är ju klart det finns paralleller där, men alltså typ
så... Nej, men jag antar att han kanske blev influerad av liksom. Om jag ska göra Batman så vill jag göra som Frank Miller gjorde.
Det är klart att det finns influenser, men jag tycker han håller sig rätt okej till universumet. Och de grejerna där han svänger iväg tycker jag ändå han gör med tillräckligt bra stil att man kan vara okej med det. Alltså jag tycker att han har hållit sig rätt bra faktiskt till universumet det, och de,
ja, du har ju
de ramarna han bör hålla sig till.
Ja, men det är ju lätt de bästa superhjältefilmerna som finns just nu på marknaden.
Jag vill rätta det, jag vill säga graphic novel-filmerna.
Grafiska noveller och sådär. Visst, det köper jag.
Ja.
Men
så då, ska vi rappa
det här? Tyckte du om Battleship alltså?
Cool it down boys. Många starka åsikter här. Så vi får ta en paus där. Det här var del 1. Så vi kommer snart släppa del 2. Vi ses då.